let you down. You know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your
All right, that was Positively Fourth Street med Bob Dylan i Tyresradion med mig, Niklas Wennergren och
The Boos grabba, Brothers.
The Boos Brothers.
Ja.
Torres Börjesson och Roffe Asson Andersson. Vart går vi nu?
Ja, men jag tycker vi hoppar in till hans religiösa period.
Skål!
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 Dylan har ju haft en radda period. Först är han en folkmusiker, munspel, gitarr.
Ja.
Sjunger Blowin' in the Wind. Sen blir han den här protestsången.
Mm.
Hard Rain, The Times They Are Changing.
Ja.
Talesman för generation.
Ja. Vietnamkriget, det var ju stort. Då var ju han väldigt stor.
Ja, nej, det var stort. Jag är så skrämmad att det är liksom bland mina tidigaste barndomsminnen. Det är där man kombinerar med 11-12 år på Farsta. Jag bodde ju i Farsta då.
Mm.
Då var det ju liksom FNL grupperna som stod där varje helg med bössor och sjöng låtar.
Ja.
Och sådär liksom.
Hade du liknande upplevelser, Roffe?
Ja, men den sticker mot det här. Jag har alltid varit en ensam varje. Jag var världens råkommunist. Jag var anarkist. Men jag kan inte umgås i grupp. Jag gick aldrig FNL-tåg och sånt där skit liksom. Jag gick till mig med FPUs jävla ungdomsförening för att det var snyggare brudar där och billigare öl.
Ja, men helt rätt.
Ja, men här
måste
det.
Jag fråga FPU.
Ja, alla majoritetstjejer var så jävla osexiga, tyckte jag. Jag vet inte.
Jag tyckte inte det. Nej, inte de kände av så.
Men folkpartistiska tjejer var mycket sexigare.
Alltså så ni ska fan
Kan vi dra in
kan vi hålla oss
kan vi dra in en liten ABBA-grej här?
Absolut.
Ja, för jag
om det är påklätt.
Nej, men roligt att jag åt ju lunch med deras basist, ABBA:s basist.
Ja.
Det vill säga, han var
Rutger
Gunnarsson.
Honom är buksvågen.
Ja.
Det är sant.
Ja. Och Claes Öskar i den svenska armén. Vad fan, du är ju buksvågen. Men han, ja, hur som helst, han är åt en lång lunch. Jag är extremt intresserad för duktig basist.
Han är skitduktig basist.
Ja. Tyvärr gick han bort i fjol, tror jag.
Ja. Det är sant. Ja. Det visste inte jag om.
Jo, det är sant. Men då nämner jag det här att liksom, mitt i den här starka vänstervågen på 70-talet, den var ju stark liksom medialt.
Mm.
Och hörde och syntes, så var demonstrationer. Men kollar man på riksdagen så, ja, vänstern hade ju ingen inflytande alls.
Nej.
Underligt nog.
Nej, men
de hade ju problem, alltså VPK hade ju problem att komma över 4%-spärren. Och sen hade ju alla andra partierna, SKP, KFMLR och allting. Men hur som helst, det var ju ändå en stark vänstervåg. Som...
Alltså, det var ju så att sossarna hade ju 50-52%
ja,
på den tiden.
Men de hördes. Varje korus, ockupation och allt vad det var liksom.
Och kanske att man lyssnade på dem också.
Exakt. Och hatobjektet nummer ett då, alltså...
ABBA.
För de här,
konstigt nog, kan man säga.
Nej, ja, konstigt. Nej. Men som de såg på livet liksom. ABBA stod ju för allt som var fel.
De spelade för att tjäna pengar.
Ja,
för att leva.
Hela grejen med stickan och hela skiten. Det var
kommersiellt.
Ja, men vad kommersiellt var ju fult som fan.
Ja, det var ju fult. Men
typ, jag är kompis med Ola Magnell och han råkar hamna i mitten i det där. Han var inte tillräckligt vänster, inte tillräckligt kommersiell. Han fick ju skitet av allihopa. En av Sveriges bästa, tycker jag.
Ja.
Dylan tolkade det.
Dessutom, jag tycker. Hur som helst, ABBA gjorde ju sina låtar. Och hela det här snacket med kommersiell inte, det är bara larv.
Mm.
Alla vill väl göra en bra låt. Liksom.
Alla musiker vill väl kunna leva på det de gör.
Ja, men alltså, gör en låt som folk älskar. Är det något fel? Och älskar folk låten, då tjänar du pengar.
Ja.
Men det var ju de tiderna då, och ABBA var inte rumsrena i vänsterkretsar. För de tog inte ställning, utan de sjöng om Waterloo. Och...
Men det har de ju gjort senare.
Ja, Benny Andersson har gjort det.
Ja. Ja.
Money, money, money.
Han är ju nästan helt...
Han gav ju fan någon miljon till FI, för fan.
Ja. Och dessutom var ju han liksom... Han har ju inte beklagat sig över den här vänstervågen, utan han har tvärtom sagt att de kanske hade lite rätt. Alltså. Mm. För vi var faktiskt, det enda vi tänkte på var ju hitlåtar. Mm. Vi kanske borde att engagera oss i Vietnam och lite sådär. Liksom.
Ja, fan. Är man inne i det?
Hur som helst.
Är man inne i flowet? Jag förstår ABBA. Ja, fan, det är ju bara bam, go for it, för fan.
Ja, jag håller också med det. Men jag pratade med Rutger. Hur var det att lira med ABBA under de här åren? Mm. När det var som polarisering politiskt? Nej, så det var ju jobbigt alltså. För han hade en gång fått frågan vad han jobbar med i trappen av någon granne. Och han sa att jag är basist och jag spelar med ABBA. Var på grannen bara liksom vände sig om och sa fy fan, gick in och stängde dörren.
Ja.
Efter det så slutade Rutger berätta
vad han jobbar med.
För det var ju liksom, när han bodde på Söder, det var ju liksom 90% chans att han skulle bli utskälld och så, för att vara fascist eller...
Ja.
Men så skriver jag det här, jag gör en grej om det, hur det var liksom att digga ABBA och spela ABBA då, när det begav sig. Samtidigt som var extremt populära i hela världen, så var det en problematik i Sverige, varpå jag fick massa läsarbrev. Och bland annat fick jag ett läsarbrev från en tjej. Så jag var verkligen vänster och jag trodde på allt, och det gör jag fortfarande i grund och botten. Jag hade majonkläder, jag gick i alla demonstrationståg. Men jag hade ett stort problem.
Ja.
Jag älskade ABBA.
Ja. Ja. Och det var...
Och det kunde hon ju inte göra.
Nej.
Nej. Så hon berättade att hon alltså då smög och alltså bodde, säg att hon bodde i Tyresö, så åkte hon till Hässelby. Och hade tygkassar och grejer och köpte ABBA-skivor, la ner dem, täckte in dem.
Förlåt Niklas, jag skrattar. Jag tycker det är så roligt här.
Och forslade hem dem i smyg. Gömde dem under sängen typ. Ja. Och sen när hon var skedd då i sitt rum så kunde hon ta fram då och lyssna på...
Ja.
Knowing me, knowing you.
Det
låter som Niklas Strömstedt. Han gömde sina Ted Gärdestads låtar. Han älskade Ted Gärdestad. Han skämdes.
Ja, det var inte helt okej heller.
Han skämdes för det.
Ja. Han låg ju på Svensktoppen.
Men Niklas har ju inte gjort flera gånger. Men han sa ju det. Han ville ju vara en tuff kille liksom.
Det var ju inte så jävla okej att gilla Niklas Strömstedt. Jag berättade för
Ted Gärdestad pratade.
Men Niklas ville ju vara en tuff kille. Liksom.
Ja, nej, men alltså Niklas Strömstedt var väl inte så jävla tuff heller.
Han insåg ju att Niklas insåg ju själv att jag tycker verkligen att jag vill ha en egen måne, är bättre än Clash liksom.
Ja.
Men
Jag är inte, det är en bra låt. Jag vill
i
ha
takt med att åren har gått så har Niklas accepterat.
Jag älskar Niklas Strömstedt, han är snäll. En fin pojke.
Jag gillar honom också.
Ja,
hur som helst. Nu kommer vi från ämnet. Men
vi skulle faktiskt gå in på den.
Men just det här med Dylans period. Folkmusik, protestsång. Och sen blir han ändå elektrisk. Och det blev ett jävla liv när han blev elektrisk.
Ja, vad hände då?
En Newport.
Ja, men det är ju så larvigt. För en lyssnare idag som kliver in i Dylan så är det obegripligt. Det som händer är att man anser då... Ja, men det är nästan en parallell till det här med ABBA-diskussionen. En seriös folksångare ska spela akustisk gitarr, kanske blåsa lite munspel. Och sen ska det inte vara något mer. De ska inte blanda sig in i den här världen där Beatles och Stones. Men Dylan ville ju in i rockvärlden, så han went electric.
Ja.
Och det blev ett jävla liv. Alltså, han gjorde någon konsert...
På Newport-festivalen var det?
Men det är två grejer. Dels gör en konsert, jag tror det var i Manchester. Ja, men i England... Där han börjar lira liksom rock'n'roll då. Först, för han kör ett set med akustisk gitarr. Och sen kommer han tillbaka efter pausen. Och då är det full rock'n'roll.
Okay.
Och då skriker någon i publiken. Judas! Judas!
Var är The Band då?
The Band hade han med sig. Minus Levon Helm. Okay. Annan trummis. Det är det ena. Och sen har du Isle of Wight då. Där storyn är när han började dra igång på en jävla volym. Alltså, mitt bland dessa, detta hav av
folkmusikälskare
som drar han igång och börjar rocka fett. Liksom.
Ja.
Och Pete Seeger, som kanske folk känner till.
Ja, gud ja.
Ja, men han är liksom fadern.
Mm. Ja, gud. Det var väl den största folkmusiken i USA.
Nej,
ja,
för fan.
Han
nej,
och Woody Guthrie.
Nej.
Innan.
Ja, men nej, jag har aldrig gillat Pete Seeger, om jag ska vara ärlig. Om jag ska vara ärlig så har jag aldrig gillat Pete Seeger.
Men han var ju ändå stor i den genren.
Han skrev inga hits.
Och när Dylan går på scen då?
Woody Guthrie kan jag hålla med om. Det är den bästa utav dem.
Men berätta.
Dylan går på scen då. Och Pete Seeger får ju nästan... Han hamnar i något chocktillstånd där. Alltså.
Pete Seeger var en sån här frikyrkopastor, folkmusik. Jag gillar inte Pete Seeger.
Nej, men nu har vi sagt det, Rolf.
Jag hatar Pete Seeger.
Ja, det är helt okej. Men berätta nu. Kan vi få en slutkläm på den här historien?
Ja, Pete Seeger...
Woody Guthrie älskar jag. Woody älskar jag. Woody.
Nu var det tyst, Rolf.
Pete Seeger blir... Då, när Dylan drar igång det här... sin nya rock'n'roll-bag på högsta volym, så blir Pete Seeger först chockad och sen blir han desperat. Så han hämtar en yxa och hugger av elkablarna backstage bara för att få stopp på skiten.
Vet du om det?
Ja, det är sant. Och sen har ju Dylan fortsatt då, jag menar, det blev ju uppståndelse nu med Nobelpriset.
Jag försöker komma på en Pete Seeger-låt och så var han...
Nej, inte jag heller. Jag kommer inte på den heller. Men skitsamma.
Ja, men han har ju den där... We
shall overcome.
Ja,
We shall overcome. Det är Pete Seeger. Jävla skitlåt. Liksom. Det var den som bygger Friggebo sjöng.
Ja, just det var det.
Ja, det var...
På torgmöte.
I Rinkeby. Ja. Det är en av... Alltså,
en höjdpunkt i Folkpartiets historia.
Man kan ju säga så här. Att man kan säga vad man vill om Carl Bildt.
Friggebo.
Att han är en tomte. Eller ja, om man inte nu... gillar hans politik, men hans minspel i när det här sker är ju helt så här nej. Ja. Jag vill inte vara med nu längre.
Jag har varit ute super med Carl Bildt en gång. Det var jävla kul. Allvarligt talat, på Café Opera. Det var skitkul.
Var Carl Bildt kul?
Ja, Carl Bildt var kul med sitt minspel. Jag och en annan direktör. Och sen en fransk konstnär som bara är besatt av nulla. Vi satt ett bord ihop på Café Opera.
Ja, okej. Okay. Alltså jag...
Och den franska konstnären bara snackade nulla. Och Carl Bildt låtsas, vad är det som händer? Han bet ihop som fan.
Det här tror jag stämmer. Alltså, Carl Bildt... Alltså från ömsehåll har de sagt det. Ja. Carl Bildt, den han omgicks och
trivdes
bäst med i riksdagen när han var aktiv. Då, ja, han är aktiv fortfarande, men då...
Kommunisterna.
Ja, Lasse Werner.
Han var ju väldigt bra vän med Lars Werner.
Ja, de funkar ju privat. Ja,
Tyresöbo dessutom.
Ja.
Lars Werner älskar
jag. Och Lars Werner gillar ju också att ta en öl.
Nej, men själv är ju då... jag är Olof Palmesos och sådär. Men Carl Bildt tycker jag har en... Han tjusar mig på något sätt. Jag var ju 23 år på Aftonbladet. Det här tycker jag är en underbar story.
Ja.
När Loket har bingolotto. När det är som störst.
Ja.
När han binder hela generationen. Ja. Hela
Sverige.
Hela Sverige. Då ska det göras någon enkät. Jag minns inte exakta orsaken. Men kontentan är... Vad tycker du om Loket? Så rings det runt ett antal kända personer och även Carl Bildt får samtalet.
Ja.
Varpå han helt utan ironi. Och då har Bingolotto haft de största tittarsiffrorna i 3 år i sträck. Då säger Carl Bildt, vem är Loket? Alltså han har ingen aning.
Vad fan,
Carl Bildt. Och det älskar jag. Jag gillar
Carl Bildt var ni...
Ingen har varit mindre folklig i svensk historia.
Carl Bildt
var... Då har han varit på löpsedeln varje dag.
Carl Bildt var inne i Bert Karlssons studio och sjöng in en låt.
Ja, den var bra. Fyra bugga och Coca-Cola. Ja, det går till musikhistorien. Vi kan väl säga så här, att vi har hamnat lite på ett snedspår.
Ja, men ändå roligt snedspår.
Det är snedspår i hela handen.
Dylan hamnar ofta på snedspår. Hur som helst.
Eller inte hela livet är snedspår.
Ja, ditt liv.
Hur fan hamnar ni i Tyresö överhuvudtaget?
Ja, det vet inte jag. Är det Tyresö? Är det här som är Tyresö?
Det är det här som är Tyresö.
Hur som helst.
Hoppas jag får
nu har vi pratat om Bobs olika perioder. Plötsligt då...
Nu kom vi in på det. Nu får jag klargöra för det första att jag är katolik sedan 17 år. Och
ja.
Nu ska vi inte driva med religionen här.
Nej, precis.
I Sverige, där är det så att, där bör man hata för man tror på någonting. Liksom.
Ja.
Och det gillar inte jag som fan. Men
jag ska inte driva med religionen.
Nej, vi ska inte driva med det, men vi ska väl tala lite om Bob Dylans religiösa period.
Ja.
Okej, okay. Shoot.
Alltså det var ju också... Än en gång så
skickade... Det började med en brinnande buske.
Håll käften nu. Låt Tore prata lite nu om...
Jag såg en kvinna med en brinnande buske. Som blev han som på nytt född. Born again.
Ja, nej, men alltså, varför var
varje gång då, som jag sa nu, som här med pitsiger och yxan. Och det blir ett jäkla liv då, så fort Dylan hittar på något nytt.
Ja.
Och här blev det ju... ett satans liv när han plötsligt kommer med en skiva där han, utan några som helst kompromisser, stenhårt är råkristen alltså. Hyllningslåtar, och han är jude själv, så bara den grejen, judarna tyckte inte heller att det var kul, för att plötsligt börjar han tro på Jesus.
Slow train coming. Ja, just det, han är ju jude från början. Ja. Just
det. Och det, alltså, det är ju hämningslöst hur han
kommer från början,
ja. Jättevackert och ja, det är sån här old school religiositet, alltså, himlen och helvetet, välj sida, ja. Och finns inga mellanvägar alltså.
Ja. Hur mottogs den utav publiken?
Ja, det blev ett jävla, det blev nedsablat totalt alltså.
Ja. Sålde den?
Ja, det gjorde den alltså, för det är en extremt bra platta, Slow Train Coming. Otroligt bra producerad, Mark Knopfler gitarr.
Just det.
Han har då, som producent har han Jerry Wexler. För de som inte känner till honom, han var med och skapade skivbolaget Atlantic och producerat Aretha Franklins mest berömda inspelningar. Allt. Och en massa andra.
Wexler är ju en gud inom musiken, eller soulmusiken skulle vi säga.
Ja, här finns det ju också en rolig historia, för Bob är ju liksom, han är ju på hugget, han är ju hög på religion. Sen när de träffas då så vill ju han nästan omvända producenten Jerry Wexler. Och Jerry lyssnar och sen säger han då som det är liksom, att ja, men tyvärr Bob, nu snackar du med en judisk ateist. Du kan lägga ner det här. Kan vi inte bara göra en skiva istället? Och sen gör de den här skivan då som är jättebra.
Ja, den är fan skitbra.
Ja. Och en liten grej är att jag hade ju både i Farsta, vi hade ju bra skivutbud där. Vi hade NK i Farsta, vi hade ja, det var bra skivavdelningar på Lens och Domus och allting. Men jag åkte
Tempo
i, Tempo, ja.
Ska vi inte glömma.
Tempo och Lens, jag vet inte när de bytte namn. Det är ju samma...
Det är samma
bygg. Samma, ja. Jag vet inte när de bytte namn. Det hette Tempo från början. Men jag åkte ju ofta in till stan. Dels för att det var kul att åka in till stan. Och... jag åkte till Nordiska Musikkompaniet ofta. Som låg... Sergelstorg, alltså trappan upp till Drottninggatan. Där låg en stor musikaffär. Och det var ju inte det att de var billiga eller hade mer större utbud än andra.
Nej.
Men de hade en extremt snygg tjej som jobbade där.
Nu är ska ju snacka om Bob Dylan alltså.
Jag åkte 30 minuter från, vad det tar, 30 minuter på tunnelbanan. Så får man gå och, ja, tre kvart offrar jag bara för att
träffa den snygga tjejen.
Nej, inte träffa, bara se
henne. Ja, bara se.
Jag vågar ju inte presentera
mig. Nej, det är samma som jag.
Ja, vad var du?
Men då är jag ju 19.
Ja.
Och den här tjejen kan vara...
Hade det kunnat bli något?
Ja. Jag vågar inte.
Man vågar stöta alltså. Hur som helst, jag kommer in dit och så säger jag, ny Dylan, så ber jag få lyssna på den. Får man göra?
För det fick man ju göra på den tiden. Det
var fan, man fick lyssna på skivan. Ja.
Och så står jag där och Dylan sjunger om hur mycket han älskar Jesus och sköter vi så kommer vi i helvete. Men samtidigt är jag ju då liksom börjar jag bli styv i grenen, för hon står ju där.
Ja.
Så jag tar in det här religiösa budskapet. Jag känner ändå, men ändå... mina tonårshormoner rusar i kroppen.
Ja.
Och så handlar jag skivan i alla fall. Och så fortsätter det här, alltså, återvänder den här affären och köper andra skivor. Så. Sen går det ett antal år och då framträder en ny svensk filmstjärna. Och det är ju den här tjejen som har jobbat där, som jag har stått och...
I skivaffären?
Ja.
Ja.
Det är Lena Endre.
Ja, fy fan.
Ja, det är ju makalöst.
Nej, det är otroligt alltså.
Ja.
Så jag vet inte, jag borde sagt något.
Bodde hon i Trollbäcken?
Lena Endre kommer från Trollbäcken.
Hon är från kommunen alltså?
Ja, ja, det är fint. Ja,
min lillebror var kär i henne.
Sen var jag lite bekant med det som, han som verkligen fick till det med henne. Och jag tror hon fick två barn också. Thomas Hansson.
Thomas Hansson, en gammal Djurgårdsspelare.
Ja, bekant. Vi träffas några gånger. Men jag var framförallt kompis med hans kompis, Christer Willborg, som är Tyresekille.
Ja, det är en verklig Tyresekille.
Bägge de två vi har allsvenska fotbollsspelare i Djurgården.
Mm.
Men Thomas Hansson då sålade ju om och blev skådis på Dramaten. Duktig som fan.
Han var ju fotbollsspelare också.
Ja, jag sa ju just det.
Ja, just det.
Lyssnar inte på vad jag säger?
Nej.
Hur som helst. Thomas och Lena blev ett par och fick barn och sådär.
Just det.
Ja.
Nu är de skilda.
Ja. Hon gick ju över till Richard Hobert. Det fattar
jag inte. Just det, fattar inte heller.
Nej, men det är ju, det är så,
han har ju konstig frisyr, den är permanent. Alltså, svår med papillot.
Vilka jävla pissiga filmer gjorde.
Nej, en del är bra alltså.
Ja, en del filmer har
jag gillar han Göran Stangers den här början, alltså, de här trilogierna. Eller, han gjorde
ja,
gott,
det var, ja. Ja, så att...
man brukar ju säga så här.
Så gjorde han en bra film med Sven-Bertil Taube i huvudrollen, vad nu den heter.
Resan till...
Exakt.
Sven-Bertil
fick Guldbagge för bästa huvudroll. Alltså.
Ja.
Jag tror inte att vi gör så många filmer till faktiskt.
Richard Hobert?
Jag såg den här filmen han gjorde med Persbrandt och alla...
Ja, men det var hans största fiasko.
Fy fan, vad dåligt.
Den historiska drama.
Jag har sett den fyra gånger, jag fattar ingenting.
Men vadå? Han har gjort fem solar för helvete.
Ja, men det är just den fyra solar heter.
Fem solar tror jag heter.
Fem solar.
Ja, men det är den som blev nedsablad.
Ja, fy fan vad.
Nedsablad. Har du sett, är det någon som har sett den?
Jag
har sett
den fyra gånger.
Jag har sett den. Alltså jag skrattar lika mycket varje gång.
Och jag fattar ingenting liksom.
Nej, den är helt.
Och jag känner
perukerna.
Ja, fan, jag känner mycket Persbrandt. Vad fan?
Persbrandt, ja. Persbrandt.
Hoppas du fick bra betalt för den här jävla rollen.
Ja, det är alltså du vet vi har varit så jävla många gånger. Pinsamt
dålig film.
Den är så
hur fan kunde han gå igenom det där? Man måste gå igenom vissa kriterier för att det
är helt underbar. Den är helt, Lena Endre, ja, då är Sven-Bertil med också.
Hemskt jävla
kanske han är.
Ja, han har en läder...
Hela Kjell Bergqvist. Kjell Bergqvist. Kjell.
Men om du gör en sån film och sen reser och kommer tillbaka... Gör,
då är man kung.
Fan. Ja.
Jag har inte gjort efter det.
Jo, han gjorde den här som en Bertil-film.
Ja,
jag fick han göra, just det.
Ja, visst. Det är ju som,
nej, men jag tycker alla konstnärer... alla konstnärer, oavsett genre, ska jag ha ett eller två råfjaskor. Det tycker jag bara...
Ja, det har ju Hobert.
Det höjer dem.
Men vad heter det? Vi kan ju säga så här, han har gjort ganska många bra filmer också.
Absolut.
Men jag brukar säga till barn... Men nu får du vara tyst.
Som vilken...
Ja, men alltså, jag brukar säga så här till barnen i skolan, säger jag så här. För att skriva en bra bok måste du skriva jävligt många dåliga innan.
Det är sant. Och då återvänder vi till Bob Dylans religiösa perioder.
Ja, kan vi få höra
och låten är då som vi väljer är öppningsspåret på Slow Train Coming, som jag alltså köpte av Lena Endre på Nordiska Musikkompaniet 1979.
Ni fick inte nämna Lena Endre i korgkiosken eller?
Du kan väl lämna det efter låten.
Jag var styv i grenen.
Nu är min tyst här.
Och
låten
heter Gotta Serve Somebody. Och det handlar om att man måste välja.
Ja.
Det kan vara Herren uppe i himlen eller det kan vara djävulen där nere.
Eller sig själv. Man kan vara god mot sig själv helt enkelt.
Ja.
Nej.
Jo.
Inte eller du. Serve somebody.
Nej. Kan vi spela låten nu då?
Ja, nu kör vi låten.
Nej, vi skiter. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the
heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage, money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody.
Serve somebody.
You may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion. You might live in a dome. You may own guns. You may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks. But you're gonna have to serve somebody.
Serve
yes,
somebody.
You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. It may be somebody's mistress, maybe somebody's heir, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil. Maybe the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You gotta serve somebody, lyssnade vi på med Bob Dylan i Tyres Radio 91,4 MHz. Med mig, Niklas Lennegren, och vi pratar Bob Dylan med...
The Boos Brothers.
The Boos Brothers, Torres Börjesson och Roffe Asson Andersson. Vad är vi på väg nu någonstans?
Jag tycker man, alltså, när han fick Nobelpriset då, förutom att jag då verkligen fann Per Svensson, kulturskribent på Sydsvenska Dagbladet, alltså hans reaktion motbjudande när han ville jämföra Bob Dylan med Donald Trump.
Ja.
Så var det ju ytterligare en kulturartikel på Expressen då av en skribent som heter Nina Lekander som gjorde mig häpnadsväckande upprörd.
Den var ju mer eller mindre stendum.
Ja, den var verkligen stendum. Av allt dumt hon skrev då så skrev hon ju då... Alltså som avlönad kulturskribent skrev hon: jag vet inte riktigt vem, vad Bob Dylan är och vad han betyder och allting sånt. Mm. Och det ska man ju liksom veta.
Kanske.
Om du jobbar på kultursidan.
Och skriver, kan man ju tycka.
Och skriver om en Nobelpristagare. Men då i artikeln så säger hon, jag ropar till min man och frågar, vad betyder Bob Dylan? När då? Och då svarar hennes man i texten då, när hon skriver att ja, han var poppis på 60-talet.
Ja, okej. Okay.
Och då fanns det även kvinnor som lyssnade på honom.
Vem är hennes man?
Ja, det framgår inte. Han kallas bara för hennes man i texten. Hur som helst. Det här är ju rent jävla...
Det är dravel.
Det är dravel. Och det bästa exemplet på det är ju då... Den i särklass mest säljande artisten idag är ju Adele. Hon är 28 år. Då är man ung.
Ja.
Hon debuterade när hon var...
Det var matmätt.
Hon debuterade när hon var 19. Plattan heter 19. Och så släppte hon en platta när hon var 21. Den heter 21. Och så kom det ytterligare en platta här i fjol, tror jag.
Det är skitbra.
Ja, det är...
Alltså hon har sålt enorma mängder. Och hon har en låt och en av hennes största hits som har 150 miljoner lyssningar på Spotify.
Bob Dylan-låt.
Ja. Så, på tal om att...
Liksom... I'll go hungry, I'll go blind for you.
Exakt.
Vi hade tänkt att spela, men fan, Roffe.
Det är den låten. Eller?
Ja. Så Dylan är ju då i högsta grad aktuell idag. Och sen har vi här i Sverige, vi har väl Ebba Forsberg, Mikael Wiehe, Plura som åker land och riker runt och sjunger Dylan.
Pinsamt tycker jag faktiskt.
Ja, det kan man tycka.
Men jag tycker att det är pinsamt.
Ja,
Ja, jag, men ändå liksom,
men att det bevisar att han är aktuell. Han är,
alla har väl varit på någon off the beach där någon tjej har sagt att fan vilken bra, vad bra, vilken bra låt han har skrivit, Axl Rose i Guns N' Roses, när han Knockin' on Heaven's Door.
Ja, exakt, exakt. Ja, alltså genom tiderna har ju alltså helt berömda låtar av andra, alltså man har tolkat Dylan, och de berömda inspelningarna, Nina Simone, The Birds, Manfred Mann, Turtles, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.
Ja, Manfred Mann, det var ju den här
Mighty Quinn.
Mighty Quinn, ja.
Come on over now.
Come on within. Ja,
Sonja Cher, Sheryl Crow och Tåström.
Tåström har ju gjort den.
Ja, och inte minst
då, framförallt
samma låt i Nationalteatern.
Ja, det är det ju. Jag såg ju Tåström när han gjorde den på Annexet.
Om bara min älskade väntar. Ja.
Så, och han gör den så förbaskat bra.
Om idag inte var en ändlös landsväg, om i natt inte var en krokig stig, om i morgon inte kändes så oändlig, då är ensamhet ett ord som inte finns. Men bara min älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Jag kan inte se min spegelbild i vattnet.
Det roliga med Tåström är ju att när han spelar i Göteborg så tänkte man så, då tänkte jag så här, när han spelar i Trädgården så tänkte jag fan, då kommer ju hela Göteborg gå helt berserk när han spelar i Nationalteatern låt. Men han spelar Keops pyramid istället. För det är ju Tåström i ett nötskal.
Tåström är en stor Mikael Wiehe-fan alltså.
Aha,
det har han alltid varit.
Alltså.
Imperiet spelar in en Vies fred också. Det är väl deras största hit.
Ja, just det.
Det är en Vie-låt.
Ja, det är det. Ja. Det
här Tåström är gammal plågare. Hela Ebba Grön är gammal plågare.
Skrev inte Vie alla låtar i Hoola Bandoola?
Nej.
Nästan alla.
De flesta. Afzelius.
Han var som Ringo Starr och fick sjunga en låt.
Men var det inte lite så?
Eller som Karla i Eldkvarna, en låt fick Karla sjunga.
Nej, men alltså, Afzelius har väl sålt ungefär 5 miljarder.
Vad fan tror du Afzelius var förbannad på Vie förra?
Var ja.
Jag tror inte de var ovänner, eller vadå? Vie och Afzelius.
Nej, alltså det där har inte jag riktigt.
Nej, jag vet.
Jag tänkte bara mer så här att Afzelius har ju säkert sålt.
Det var ett stort hat mellan de där två jävlarna. Som är. Nej, Afzelius, jag säljer ju mer platt än vad du gör, för fan.
Ja, men så var det inte så att Afzelius sålde jävligt mycket mer skivor?
Ja, jag gjorde det.
Ja. Alltså efter Hoola Bandoola, när de inledde sina solokarriärer, då alltså, kollar man försäljningssiffror så krossar ju Afzelius.
Ja, men vi har ju bara gjort Flickan och Kråkan, sen har inte annat än hit.
Titanic.
Medan,
Titanic. Men, det började
Titanic, förlåt.
Men alltså, medan de fortfarande var i samma band, de var ju Hoola Bandoola band, då tror jag det var, i början var det så att det var ju bara Mikael Wiehe. Och Afzelius fick kämpa och lägga fram sina låtar, och Wiehe refuserade dem i början. Men sen i takt med att de når de sista skivorna, då fick jag ändå Afzelius in. Ja, men du, 2-3 låtar på sista skivan och sådär.
Ja, det finns ju en podd som
Victor Parra tror jag är en Hoola Bandoola låt som Afzelius har skrivit.
Ja, ah, okej, okay. Det är mycket möjligt. Det är så här, jag brukar lyssna väldigt mycket på en podd som heter Snedtänkt, som...
Som jag, Tore S. Börjesson, är inbjuden till att medverka i.
Ja, helt sjukt.
Och prata om Södermalm.
Ja, precis. Men i den här,
Kalle Lind heter han.
Kalle Lind, ja. En kanske nästan bättre programledare än vad jag är.
Nej.
Nej.
Men tvåa.
Ja, han är klar tvåa. Men vad heter det? Han berättar om när...
För jag inflika, Roffepodd vet inte vad podd är för någonting.
Nej, Roffepoff vet inte vad podd är. Men i alla fall, han berättar om Afzelius har skrivit en låt som han spelar upp för Mikael. Och Mikael lyssnade och tyckte att det var en mycket bra visa du hade skrivit. Så här, de är ju bästa vänner, de har ju spelat ett band tillsammans i 10 bast liksom så här, och det här var liksom en stor grej för Afzelius.
Var det Icaro?
Nej, den gjorde han ju senare va, tror jag. Men liksom bara fan, det är ju bästa polaren liksom, men nu fick jag spela upp en låt som jag har gjort.
Ja.
Precis som ja. Och sen så vet man ju att jag vet ju att ni inte är så där jättetända på Affe, men
nej, men jag har ju, nej, men det är inte min musik helt enkelt. Och att han blev tolkad av så många dansband, bland sångare Stefan Borsch och lite.
Ja, men alltså,
och då säger folk så här, tänk att Afzelius fick folk att sjunga de här radikala budskapen. Men det är inte det handlar om, utan det handlar om att Afzelius musik är ju
dansband. Det är dansband rakt igenom.
Och är man då absolut inte, som jag är inte en dansbandskille, utan jag gillar ju då Bob Dylan till exempel.
Ja.
Då blir det ju lite såsigt med Afzelius. Ja, och sen är jag svårt med hans dialekt, det får jag erkänna. Skånska med en brytning på småländska.
Ja, framförallt så som han aldrig öppnar munnen när han sjunger.
Nej.
Jag är bästa vän med Daniel Lander. Liksom. Imorgon ska jag gå på cocktailparty med honom och Pugg Rogefeldt och Mikael Rickfors.
Ja, du tänker inte bjuda oss eller?
Nej, jag blir inbjuden själv. Liksom.
Ja.
Jag får ta en cocktail.
Med plus en eller plus två?
Ja, men min fru i soffan.
Åh, för fan alltså. Va?
Jag vet, det är hemskt.
Det är, alltså, det, ja, nu börjar jag ångra att jag bjöd in det överhuvudtaget.
Jag har sagt till Landers, han, du, ibland, det är han som skriver den här låten som, vad heter han?
Totta.
Totta sjunger. Som jävligt bra i fall. Nu kommer jag inte på låten. Den är bra. Den är bra låten som Totta sjunger.
Den ja. Ja. Jag vet precis vilken du menar.
Ja, den finns på min Facebook-sida.
Det är Månspel på.
Regnet i, molnen fly, stormen går och grinden slår. Sluta tänk på sommaren, du får hålla dig här. Fyll mitt glas, imorgon är det dags, då kommer min brud. Ska vi ge oss av, rakt in i lyckans land.
Svårt att säga hur många brev jag fick, dagen kom och dagen gick. Ta dina pengar och det som är ditt, du får hålla dig här. Fyll mitt glas, imorgon är det dags, då kommer min brud. Ska vi ge oss av, åkt in i lyckans land.
Flöjt av sig, ett bra gevär, prima vara, inget skräp. Surra dig fast i ett stadigt trä, du får hålla dig här. Fyll mitt glas, imorgon är det dags, då kommer min brud. Ska vi ge oss av, rakt in i lyckans land.
Genghis Khan var utan svår, hade inga löften kvar. Berget är brant och stigen är smal, men vi ska klara av den. Fyll mitt glas, imorgon är det dags, då kommer min brud. Ska vi ge oss åt,
rakt in i lyckans land. Oh, fyll mitt glas. Imorgon är det dags, då kommer min bud. Oh, ska vi ge oss av rakt in i lyckans land.